Välkommen till BrainPod, en podcast dedikerad till de sinnen som formar vår värld genom ingenjörskonst.
Välkommen till BrainPod, som idag gästar Skanskas kontor i Stockholm. Jag heter Magnus Askan och med mig har jag Sofie Jonsson, utvecklingsledare på Skanska. Och mer om vad det innebär, det ska Sofie själv få berätta alldeles strax. Men först så ska vi gå in på dagens ämne. Och det handlar om ingenjörens och ledarskapets roll i en föränderlig värld. Varför, Sofie, är det här ett ämne som ligger dig varmt om hjärtat?
Ja, men jag tänker att det är nästan en icke-fråga att det inte har det varmt om hjärtat i den värld vi befinner oss idag med. Ja, men vi måste ta stora kliv för att förbättra klimatet. Vi har tuffa målsättningar och världen ändras snabbt. Så att vi måste ju hitta sätten att gå framåt i det. Även om det kan kännas lite kaotiskt ibland.
Och du är ju utbildad ingenjör på KTH. Stämmer. Och som jag nämnde så är du också utvecklingsledare på Skanska. Kan du berätta lite vad det innebär?
Precis, det kan ju betyda väldigt mycket. Men för mig så innebär det att jag jobbar mycket med Sustainovation, som är Skanska Sveriges sätt att jobba med utveckling och innovation. Mycket tillsammans i partnerskap med andra för att göra sånt vi redan gör bättre och göra rätt saker i framtiden som vi inte gör idag. Sen jobbar jag också mycket med, jag har hållit ihop vår medverkan i Almedalen de sista åren. Och nu i år jobbat mycket med vår affärsplan. Och speciellt frågor om hur vi ska stärka vårt kundarbete och strategin framåt, hur ska den se ut. Så lite olika saker.
Det låter väldigt brett.
Ja, det är ganska brett. Ja, för att vara på Skanska så är det en bred roll och brett uppdrag.
Hur tar du ditt avstamp i det faktum att du är ingenjör liksom, i det här jobbet?
Oj, hur jag tar mitt avstamp i det. Det är inte mer jag reflekterar så mycket på, utan det är som en självklarhet i liksom synsättet att ta sig an utmaningar som man har med sig som ingenjör, tror jag. Att gå in i problem som man inte vet lösningar på och våga gå framåt ändå.
Och jag tänker på att det handlar ju om kommunikation. Mm. Du är Almedalen, det handlar om affärsutveckling.
Precis.
Det handlar om det här begreppet sustainovation då. Mm. Hållbarhet och innovation.
Exakt.
Det jag blev bara nyfiken på hur du kan liksom använda dina ingenjörskunskaper inom alla de här olika delarna.
Jo, men för det hänger ju ihop. Även om det är i Almedalen kanske marknad och kommunikation, så är ju vi ett ingenjörsbolag och vi ska driva förändring och jobba våra ganska ingenjörstunga uppdrag. Men kommunikationen är ju viktig för att vi ska vara nyfikna och förstå vår roll i samhället, våra kunders behov, så att vi ska kunna möta dem. Så då behövs ju både och, kanske lite mer den traditionella synen på ingenjören med det tekniska kunnandet och förståelsen, men också kommunikationen och den typen av kompetenser kanske.
Mm. Vi pratar som sagt om sustainovation och hållbarhet är ju superviktigt för er på Skanska, men skulle jag väl påstå för i princip alla bolag idag.
Ja, precis.
Och hur jobbar ni då med klimatneutralitet och hur ser de utmaningarna ut för er?
Ja, men de är ju jättestora, för att tittar man idag så står ju våran bransch, alltså bygg- och fastighetsbranschen, för runt en femtedel av koldioxidutsläppen i Sverige, och det är ju en stor del. Så att vi har ju ett väldigt stort ansvar att ta här, och därför har vi satt våra interna mål med vi ska till 2030 halvera vårat avtryck i hela värdekedjan kopplat till klimat och koldioxidutsläpp och ha netto noll till 2045. Och det innebär ju väldigt mycket, och speciellt eftersom vi säger i hela värdekedjan så är ju det knutet till material vi använder, sen också när det vi bygger ska användas i det skedet också. Så att det är ju en jättestor fråga och behövs att vi jobbar på så många olika fronter. Både vi själva och tillsammans med allt från leverantörer, kunder och andra.
Och nu är du inne på något annat intressant som jag tänker kring Skanska. Mm. Det är ett välkänt bolag. Jag tror att alla lyssnare känner till Skanska.
Mm.
Men kan du berätta lite mer vad det är ni gör 2024?
Ja, precis. Skanska skulle jag säga idag ändå en samhällsutvecklare. För vi har ett avtryck brett i samhället. I allt från att vi är med och tar fram i städer och hur stadsdelar ska se ut. Vad är det för någonting som ska byggas? Men sen är vi också med och bygger det. I allt från bostäder, äldreboenden, kontor. Men också infrastruktur som är en jättestor fråga framåt. Sen är också materialfrågan viktig för oss. För vi har ju betong och asfalt som vi själva producerar och använder mycket i våra andra produkter.
Och utöver hållbarhet är ju ett väldigt brett begrepp. Så utöver själva klimatneutraliteten liksom, och klimat- och miljöaspekterna, väver ni in någonting annat i de här hållbarhetsaspekterna?
Ja, men absolut. Alltså, du har ju jättemycket frågor knutet till den sociala hållbarheten nu. Särskilt utifrån hur vårt samhälle ser ut idag med kanske mycket otrygghet. Och där har vi en viktig roll att spela i hur vi väljer att vara med och utforma de miljöer vi bygger. Men också i de platser som vi är och verkar på. För vi är ju inte som kanske många andra industribolag då man har ett ställe där man är verksam i en fabrik eller liknande. Utan vi bygger ju upp och finns i hela landet på många olika platser. Så där är det också viktigt i hur vi agerar i samhället där. Mm. Och sen andra frågor också såklart. Mm.
Du nämnde det här kring en osäker värld. Att det finns många variabler som är uppe i luften idag. Ska vi kasta oss in i den frågan lite mer? Hur ett företag kan navigera liksom, i en osäker värld? Och vilka komponenter du ser som är osäkra nu?
Ja, det är ju egentligen mycket som är osäkert. Jag brukar säga bara om vi tittar tillbaks 5 år. Vad har hänt de sista 5 åren som har påverkat omvärlden med pandemi och med krig och med annat som vi inte räknade med? Och vad kommer hända framåt? Och det kommer vi ju aldrig veta. Men vi kommer ju behöva ha en vilja att förstå så gott vi kan och vara förberedda på vad som kan ske så att vi har olika val i vad vi kan göra i framtiden för att nå klimatmål vi har satt upp och annat. Så då behöver vi ju ha liksom tentaklerna utåt lite grann där. Och sen tror jag den här vikten av att bredda perspektivet och se mellan branscher kommer bli superviktigt. Jag gick och tänkte på det när jag gick hit nu bara. Jag träffade vänner igår som jobbar på Scania. Där har ju de, hur ser framtidens transportsystem ut? Och hur ska vi planera för att de ska kunna köra och finnas i staden? Och hur ska de kunna få sitt bränsle och liknande? Då måste ju vi göra en förändring. Och då måste vi ju jobba tillsammans på ett annat sätt. När det blir större förändringar.
Mm. Och gör ni det idag?
Jag skulle säga att vi gör det mer och mer, men vi kan också bli bättre. Och det tror jag är inte bara Skanska utan alla. För det blir ju lätt att vi jobbar utifrån med våra incitament och våra mål. Vi ska ju nå vår klimatneutralitet, men vi ska ju alla hjälpas åt för att göra samhället bättre. Då kommer vi har ju liksom så mycket skärningspunkter och när det är så stora förändringar så måste vi ju förstå varandras utmaningar och del i det egentligen.
Världen upplevs som osäkrare. Jag skulle säga att många skulle nog säga att den är osäkrare. Mm. Och det har hänt många osannolika händelser. I alla fall för mig som person. Alltså att pandemin skulle ske, att vi skulle ha ett krig i Europa.
Exakt.
Att vi skulle ha ganska stark disruption av olika logistikkedjor. Att vi skulle upptäcka att oj, vi är lite känsliga här.
Ja,
det här är en stor fråga också, men hur har det påverkat Skanska? Har man mer omvärldsbevakning? Tänker man mer på resiliens och man liksom har fått lite så här ögonöppnare?
Absolut, det skulle jag säga. Det har vi ju verkligen fått. Och just resiliens är en jätteviktig fråga för oss framåt nu när vi involverade i affärsplanen till exempel. Hur ska vi jobba med den frågan också? Men sen kan vi, om vi är ödmjuka, också bli bättre att titta på osäkerheten framåt. Vad skulle kunna hända och vad innebär det då för att inte vara lika... Vi är väldigt duktiga på reaktiva. Vi hanterar pandemin bra. Nu händer allt där ekonomin svänger. Men om vi ska försöka se lite grann i framtiden så kan vi nog bli bättre på det. Men det är ju svårt. Mm. För ingen vet ju.
Nej. Ligger det något i det här? Vi har varit naiva. Att det liksom är fler än bara på statsnivå som har varit det. Jag tänker att man har tagit bort beredskapslager. Man har liksom, även på företagsnivå, att man har slimmat ner, man har liksom optimerat och så bara, ojsan hoppsan, nu hade vi några single point of failures här. Som
jo, men det har ju varit en stabil period ganska länge. Och då har ju inte liksom den sense of urgency varit lika hög. Och det kanske är positivt ur det sättet då att den har höjts. Så att vi kan vara lite mer på tårna framåt. Om man väljer att se det så.
Och nu pratar vi ur företagsperspektiv. Men för ingenjören då? Vad skulle du säga? Liksom, vilka beteenden och ageranden är viktiga? Hur förändrar det här lite grann arbetslivet för ingenjörer?
Jo, men jag tänker det blir lite samma sak när man går ner på individnivå. När det blir mer osäkert och oklart. Alltså ingenjören, som jag ser det, har ju alltid varit... man har en kompetens att ställa sig inför diverse svåra utmaningar och problem och hitta vägar. Men nu blir det liksom en dimension till. Det är svårt att veta vad som är rätt. Kommer förutsättningarna ändras hela tiden? Så att det blir en behov av att ha ett annan trygghet i sin roll. Att vandra i det väldigt outforskade och kaosiga ibland.
Man måste bli lite mer modig.
Ja, men precis. Exakt. Ja. Och också... har insikten av att vi kommer ju lära oss massa saker på vägen som kommer göra att vi kanske gör saker än lite bättre nästa gång.
Hur har det påverkat dig, skulle du säga?
Vad då tänker du?
Nej, men din roll i och med att världen har blivit mer osäker, det har varit en hel del turbulens. Liksom. Hur har det ändrat din yrkesroll?
Ja, men lite på samma sätt tror jag. Att det har blivit än mer påtagligt att gud, det kommer... Förändring kommer ske så snabbt. Man har pratat om att men det kommer förändras fort. Men nu har det ju verkligen gjort det. Så att, den stora grejen de sista åren tycker jag är verkligen känslan och insikten av att det faktiskt sker. Det är inget vi pratar om, utan nu är vi i det.
Jag blir också nyfiken. Om jag skulle liksom backa och försöka titta på de riktigt stora trenderna. Så är ju hållbarhet och klimat är ju en jättestor. Den tror jag ligger på alla... styrelsens bord idag. Men AI är ju också en sån gigantisk liksom, trend. Exakt. Sen om den är uppblåst eller inte, det får vi ju liksom se. Men kan du nämna lite grann hur ni jobbar med den delen?
Alltså, det här är ju inte min kärnkompetens. Jag kan inte svara på exakt hur vi jobbar med den. Men så som jag ser det, likväl som när digitaliseringen var det som pratas om, så måste vi se det som verktyg för att utveckla och hitta smartare sätt att skapa värden för samhället och våra kunder. Det är ju det vi måste fokusera på. Inte liksom AI i sig, utan vad betyder det för våran bransch och för vad vi gör? För då kan det ju bli värdeskapande. Så att, det räknar jag med att mina kollegor har fokus på.
Det räknar jag också med faktiskt. Jag är ganska säker på det.
Ja, jag tror det.
Om vi tittar på ledarskapet då. I turbulenta tider så vill man gärna ha en tydlig kapten som pekar och säger att hit ska vi.
Exakt.
Hur ser du liksom leda genom osäkerhet? Hur gör man det och hur har ni jobbat med det?
Det blir ju jättesvårt att göra det, givet att vi kommer inte kunna garantera vart vi ska. Men här är vi återigen tillbaka till modet då, att ändå våga peka att utifrån vad vi vet nu så är det här den här riktningen som vi tror att vi bör gå. Och våga gå i den, även fast det känns osäkert, lite jobbigt och man inte riktigt vet. Och skapa en känsla av tillit och trygghet i det. Och att om saker och ting sedan ändras, då får vi omvärdera det då. Men det där är ju inte, det är lätt att säga det, men det är ju svårare att göra så. Det vet man ju om man går tillbaks på individnivå i sitt privata liv när saker ändras. Då är det lätt att falla tillbaks till hur har det varit, hur gör jag då? Istället för att gå framåt när det är osäkert. Så att jag tror på det, våga gå framåt, våga vara modig och skapa tilliten på något sätt.
Samtidigt ser man ju nu, skriver vi 2024, och vi ser att en del av den här gröna industrin som vi liksom har stoltserat med och satsat på skaka lite. Det var ju en riktning som några vågade vara modiga att liksom staka ut. Det finns ju stora risker här också.
Ja, det gör det. Och det ska man vara medveten om att det är ju en risk att vandra in i någonting nytt. Men det är kanske en risk som vi måste ta också. För vad är risken att inte göra det? Den tycker jag det pratas lite för lite om. Det är risken att göra någonting nytt. Och allt det nya kommer kanske inte bli lika framgångsrikt som det befintliga. Det är väldigt svårt att sätta den liksom, kravbilden. Men gör vi ingenting, vad är alternativet då? Det är kanske den stora risken i många fall. Men sen blir det ju som nu. Det är en ganska tydligt att nu blir det andra krav som sätter på att ja, men ska vi lyckas med klimat och omställning, då måste vi få med oss andra värden och aspekter också för att kunna gå framåt.
Mm. Mm. Vilka stora omställningar ser du för din bransch då på Skanska? Vi har ju en jättestor aspekt till exempel i betong och cement.
Mm. Mm.
Men det finns ju många fler.
Exakt. Material är ju en jätteviktig fråga. Men det är ju också i designen av själva husen och vägarna. Hur man gör det så att man kan återbruka cirkularitet. Flera sådana aspekter som är viktiga. Så att det finns ju mer. Men materialen är lite spännande. Jag pratade med en kollega igår som jobbar i Skellefteå. Där vi precis har asfalterat en drönarflygplats med något som heter Asphalt Zero. För där har vi ett samarbetsprojekt med Skellefteå kommun och Skellefteå Airport om framtidens drönarflygplats. Och där har man då tagit ett val att använda en produkt med högre återanvändning av asfalten och annat bindemedel och liknande för att vi måste göra de insatserna knutna till material.
Mm. Mm. Och då gissar jag att Zero står för att det är i princip nollutsläpp?
Ja, betydligt lägre är det. Precis, och det stämmer. Och där behöver ju vi då göra de investeringarna i vår asfaltsverk för att vi ska komma dit med produkten. Men sen på andra sidan så har vi ju i det här fallet en kommun som också behöver välja att man vill använda och satsa på den typen av produkt. Så då var det igen i det här i systemtänket att vi är flera aktörer som tillsammans behöver vilja göra skillnad för att det ska ske.
Mm, just det. Men kan du ta oss igenom lite grann resan? För det är först en del innan ni påbörjar ett infrastrukturprojekt eller byggnation. Till exempel sourcing av olika material.
Mm.
Och även transport av de produkterna och så vidare.
Mm.
Där man liksom vill hålla en viss hållbarhetsnivå.
Mm.
Sen är det själva byggnationen. Mm. Och sen är det ju också en underhållsfas. Det,
exakt.
Liksom.
Precis.
Kan du ta oss igenom resan lite grann där kring de här... Ja, men vad är det med olika stegen? Vart är det viktigt nu? Och vart jobbar ni med att få ner utsläpp?
Ja, men det är ju precis i alla steg. Det är från i första början när man sitter med typ en arkitekt egentligen. Och tittar på i allt från en större skala en stadsdel. Hur ska den utformas för att man ska, för att den ska bli hållbar både i det man bygger men också livet i den. Sen kan det vara ner på byggnadsnivå. Hur ska den utformas för att kanske på sikt användas till någonting annat? Eller för att du ska minska mängden behov av material i den eller vilket energisystem du ska ha, för du är inne på sen också i liksom driftsfasen. Jag jobbade ett tag på Stockholm Exergi tidigare som är fjärrvärmebolaget i Stockholm. Ja, men hur ska den hållbara energin finnas sen i det som byggs? Så att det är ju hela värdekedjan.
Mm. Och nu jag vet ju att du har en bakgrund inom olika branscher.
Mm.
Energi, transport. Och nu då inom infrastruktur och byggnation.
Precis.
Jag blir ju lite nyfiken på att dels höra lite för dig som ingenjör då.
Mm.
Hur du jobbar med olika branscherna. Men också lite grann det vi pratar om, den här osäkra världen. Och, igen, jättestor fråga. Men hur präglas de här olika områdena av det? Och för ingenjörsjobbet?
Jo, men det ser ju lite likadant ut egentligen. Även om branscherna är olika och själva produkten eller sakfrågan i sig så är ju liksom den här omställningstakten lika stor. Så att vi har ju mycket att lära av varandra här på ett annat sätt än vad vi kanske jobbar nära varandra i dagligdags för det mesta. Och det tror jag ju att för en ingenjör så är det jättevärdefullt. Jag skulle önska att fler hade den förmånen att få ha jobbat i olika branscher. Speciellt om de har anknytning till varann. Anledningen till att jag var på tre olika bolag var att jag fick ett traineeprogram. Och jag fick välja då företag i svensk industri. Och då valde jag nästan faktiskt medvetet just Scania, Skanska och då Stockholm Exergi. Som var en del av Fortum i den tiden. För att det är liksom transport, energi och bygg. Och det hänger ihop. Även om vi jobbar i företagen i silo så är det liksom vikten av att förstå varandra. Kändes intressant. Och det har jag haft med mig väldigt mycket av det sen också.
Mm. Mm. Och intressant för att det är branscher som påverkas så enormt mycket av hållbarhetsaspekten.
Exakt, precis.
Men det finns många, man ska kunna jobba inom sjukvården till exempel och inte vara kanske lika påverkad av det. Eller inom rättsväsende och så vidare. Men just ingenjörsyrket och de här branscherna är verkligen... i, vad ska man säga, epicentret.
Ja, men det är för lite grann av våran överlevnad egentligen. Så har vi ju en sense of urgency verkligen.
Mm. Mm. Om vi spanar lite grann framåt i denna osäkra värld som vi inte vet så mycket om. Vi får väl bygga olika scenarion då.
Exakt, precis.
Men jag är nyfiken på dina tankar, dels kring möjligheter och lite grann vad du ser krävs då för att nå de här målen. Vad ser du om du kikar, jag vet inte vad vi vågar kika, vågar vi kika 5 eller 10 år framåt? Det här nu blir svårt. Men...
Det är svårt, men du var inne på någonting där med scenarior. Jag var precis i Oxford på en utbildning knutet till det, hur man kan titta på scenarier för framtiden. Vad skulle kunna ske? Och vad innebär det då? Hur det påverkar våra marknad? Och vad skulle vi då behöva göra? Och bara att man mentalt har tänkt den tanken gör ju att du kanske kan vara bättre förberedd på vilka strategiska beslut du ska fatta när en framtid kommer som vi inte vet hur den ska se ut. Så det kan ju vara ett sätt. Men sen tror jag mycket på de här ageranden med nyfikenhet och jobba tillsammans och våga gå framåt fast det är oklart. Och våga testa och utforska är viktigt.
Nyfikenheten.
Mm, precis, nyfikenheten. För att annars blir det svårt att veta. Säg att du är en kund till mig. Jag kan ju ha min bild av vad du kanske behöver för att nå dina mål. Men den är något helt annorlunda. Då måste jag vara nyfiken på dig för att förstå det. Så att vi tillsammans kan göra skillnad som både skapar värde för det samhället vi verkar i och oss som organisationer. För det är då vi blir framgångsrika.
Jag anar vad jag tror att du svarar på den här frågan. Men är du optimistisk eller pessimistisk inför framtiden? Vad tror du?
Jag tänker att man ska vara optimistisk. För alternativet är att vara pessimistisk och stå kvar. Vad kommer bli bättre av det? Inte mycket, tror jag. Så nej, jag skulle nog säga optimistisk på den frågan.
Mm. Härligt. Som Gustav Dahlén, va? Var optimist. Han hade en pin med det på sin skjorta.
Exakt.
Ja, superintressant. Jag tänker att vi kanske ska försöka liksom sammanfatta lite grann vad det är vi har kommit fram till. Det är en hel del superintressanta och viktiga insikter. Och jag tänkte du ska få hjälpa mig lite här. Men först liksom kring ingenjörens roll då och det här, och ingenjören som ledare i den här väldigt osäkra och föränderliga världen. Vad skulle du liksom säga är det viktigaste att tänka på där?
Ja, men vi pratar ju precis om nyfikenheten. Den tror jag är viktig. Och så sen modet av att våga testa och våga gå framåt ändå. Och tillsammans med andra i det. Kanske också de som man inte dagligdags jobbar tillsammans med. För att skapa bättre förutsättningar att navigera framåt. Det tror jag är superviktigt.
Det här ordet sustainovation stannade lite grann i huvudet på mig. För det är ändå, det är ändå sammanfattat två viktiga liksom aspekter.
Exakt.
Det behövs innovation, det behövs hållbarhet.
Ja, och utveckling för hållbarhet.
Ja. Precis. Och kanske också det verkligen i det här bredare perspektivet. Att vi måste tänka på vår miljö och klimat, men också oss som människor.
Precis.
Hur kan vi liksom innovera för att vi ska må bättre i denna liksom, nya framtid.
Exakt, och för att vi ska vilja göra skillnaden så knyter det ändå an till beteenden också som vi ska göra i våran vardag. Det vi lever.
Mm. Och här pratar vi om hur man som ingenjör och ledare kan göra.
Mm.
Och jag gissar att man kan dra någon form av linje också till hur företag då bör navigera liksom, i en osäker värld.
Mm.
Skulle du säga att det skiljer någonting från liksom, ingenjörens perspektiv eller?
Nej, det skulle jag inte säga, men det blir väl kanske än viktigare i ledarskapet i stort när man är så många som kanske har en spridd bild över vilken väg man bör gå. Och särskilt när det är kaos och turbulent så bör man ju fortfarande också hålla fast delvis i vad vi redan gör idag och fortsätta göra med det och känna så att det finns en trygghet i det. Men samtidigt vandra i det outforskade och kreativa och det lite nya. Och det blir ju en utmaning för ledare i en stor organisation, tänker jag. När det blir en större skala än bara på individnivå.
Och där kan jag gissa både vara en fördel och nackdel att vara stor. Man har möjlighet att avsätta resurser och innovera, liksom köra olika piloter. Men det kan också vara ett läskigt beslut att våga gå en ny väg.
Precis, exakt. Och något som vi jobbar mycket med där är ju, vi är ju spritt i Vi är som flera olika fabriker i hela landet egentligen. Så vi måste ju sprida på bredden på ett sätt för att göra skillnad. Så det är ju en jätteutmaning i vår organisation som vi jobbar mycket med.
Mm. Sen har vi pratat mycket om samverkan.
Mm.
Vikten av det, den här omställningen, den går inte att göra på egen hand. Utan det måste vara lite lateralt.
Ja, exakt, precis. Och se liksom, ja, men vi brukar prata om ekosystem och den större samverkan, både kund och leverantör och de mer traditionella parterna, men också givet nu när det är så stora strukturella förändringar i samhället, så blir det ju samverkan på den nivån också som jag tror är viktig.
Mm. Superbra. Jag tyckte det sammanfattade det vi har pratat om på ett utmärkt sätt.
Mm.
Stort tack Sofie för din medverkan.
Tack så mycket.
Och varmt välkomna tillbaks att lyssna på nästa avsnitt av BrainPod.